10 april 1994. Serberna trotsar FN och bombar och attackerar staden Gorace. FN slår tillbaka.
Gorace, där NATO-plan nu bombat, är en enklav helt omringad av serbiska styrkor. Omkring 65 000 människor bor innestängda i staden, de flesta muslimer. FN har förklarat att staden ska vara en fredad, skyddad zon på samma sätt som Sarajevo. Men inga FN-styrkor finns på plats, bara observatörer och hjälparbetare. I amatörradiosändare har rapporter idag nått omvärlden om panik i staden, granatbeskjutning, människor som försöker fly undan de serbiska styrkor som trängt in i de yttre delarna av staden. Före flygattacken framträdde Bosniens president och anklagade FN för att inte ha gjort tillräckligt för att skydda Gorace.
Naslišili oružja da se branimo.
We put this obligation with the international community and United Nations because they have deprived us the possibility to defend ourselves.
Embargom na oružje praktično su nam vezali ruke u situaciji kada smo bili napadnuti.
By imposing arms embargo upon us, they've practically tied our hands at the very moment we have been attacked.
Zato nemaju pravo ni na kakve izgovore da ne zaštite sada Gorace i sutra Srebrenicu i tako dalje.
F-16, ett av världens mest effektiva vapenbärare. Ett plan som kan fungera som jaktplan mot fientligt flyg eller som bombplan som med stor precision kan slå mot mål på marken.
You'd be amazed at the type of capability we have today to seek and destroy targets. Not that we'd want to take off with that in mind on a day-to-day basis, but if we're called upon to do that, then we can execute it flawlessly.
NATO-flyg från 5 länder opererar från baser i Italien och hangarfartyg i Adriatiska havet. Och de har gjort mer än 12 000 flygningar över Bosnien. Nederländerna, Turkiet och USA har F-16-plan. Och de amerikanska piloterna här i Aviano kallar sig Bosniengamarna och har som devis tålamod, så fan heller, jag vill döda något. För några veckor sedan sköt ett par amerikanska piloter ner 4 serbiska plan. Idag har NATO för första gången sedan det skapades utfört krigshandlingar mot markmål.
So this is a 500 pound general purpose bomb. Mm-hmm.
Så NATO är med i kriget och vi vet inte var det kommer att sluta.
Har vi med oss utrikesminister Margareta af Ugglas direkt per telefon. Vilken är din omedelbara kommentar till kvällens utveckling i Bosnien?
Att det var ofrånkomligt att NATO-flyg nu ingrep. Det var ett utmaning mot världssamfundet som serberna nu har gjort. Det är beklagligt, men jag menar att det är ofrånkomligt.
Varför har FN och NATO väntat så länge eller gått till aktion just nu efter månader av tvekan och hot?
Jag tycker att det har varit en tövan och en osäkerhet. En betydande framgång, ett momentum runt att häva belägringen runt Sarajevo och därefter en passivitet som jag tror kan ha gett fel signaler till serberna.
Vad ser du någon fara i det här? Vad betyder det till exempel för fredsprocessen? Hur kommer Moskva att reagera?
Den fara som jag tycker det har varit anledning att iaktta under de allra senaste veckorna har varit just den här tövan. Det var inte bra att FN:s generalsekretariat inte fick uppbackning i säkerhetsrådet om sitt krav på nya trupper till Bosnien. Allt detta kan ha gett fel signaler och därför är vi i den situation vi är idag.
God kväll, här är sena rapport som ikväll är förlängt med cirka 5 minuter med anledning av att försvarsorganisationen NATO för några timmar sedan för första gången i sin historia utförde flyganfall mot markmål. Det skedde mot serbiska mål i Bosnien-Herzegovina. Och FNs generalsekreterare säger att man är redo att begära fler flygräder.
Anfallet utfördes av amerikanska F-16-attackplan. Målen var en bosnien-serbisk befälsplats och en stridsvagn. Flygplanen kom från en bas i Italien och de kom på begäran från de 8 FN-observatörer som finns inne i den belägrade enklaven Gorazde. Serberna svarade med luftvärnseld och sen med anklagelser om att NATO angripit civila mål. Men efter en stund upphörde deras artilleribeskjutning av Gorazde, säger NATO-diplomater. Och regeringssidan, som tidigare idag mycket upprört anklagat FN för att låta serberna ta över Gorazde, var mer nöjd.
We know now that the Serbs, the aggressors, have immediately stopped the attack on Gorazde, which proves that they respond only to force. And as far as we are concerned, we are ready for talks, for a negotiated settlement, if possible, immediately after the aggressor forces withdraw behind the lines of the exclusion zone. Hopefully to be established by the Security Council very soon.
I brist på dagsaktuella bilder inifrån den belägrade enklaven har journalisterna i Sarajevo fått nöja sig med att följa händelserna på FN-styrkornas stora karta, där man visat hur serberna de senaste dagarna trängt fram mot Gorazde från söder. Amatörradiosändare från området har beskrivit en mycket dramatisk utveckling. Serberna säger att striderna började för några dagar sedan med muslimska anfall och på den punkten har de faktiskt fått medhåll från FN-folk. Muslimska försök att med mindre trupper undsätta försvararna har misslyckats. Men när serberna började slå sig in i själva Gorazde, som av FN åtminstone formellt utsätts till så kallad skyddad zon, tyckte FN uppenbarligen att det fick vara nog och gjorde allvar av sitt flyghot.
Betyder nu inte det här att FN-trupperna runt om i forna Jugoslavien sitter i som gisslan och kan bli väldigt enkla mål för de serbiska styrkorna?
Jag tror inte de är enkla mål. Det beror på lite hur gruppering ser ut och hur serbiska trupperna är. Men de FN-trupper som är där, de har säkerligen varit beredda på att kunna utsättas för anfall. Och det här är ju inte nytt nu att man hotar med flygangrepp i samband med Sarajevo. Hotet, så tror jag nog att FN-trupperna bereder sig på att saker och ting kan hända. Jag tror inte att de löper någon större risk från serbiska markanfall. De är inte så skickliga så att de kan göra detta om de inte kommer i överväldigande mängd. De kan utsättas för artillerield, och det har vi haft exempel tidigare att man har demonstrerat med artillerield när man har anat att FN har kommit med olika hot. Men då löper ju serberna i sin tur risk att få dessa artilleriställningar utslagna.
Om det nu blir en upptrappning av kriget, man attackerar FN-trupperna, NATO svarar, vad händer då militärt?
Jag skulle tro att det sannolika utvecklingen är det vi såg i Sarajevo, nämligen att det blir stopp på striderna när FN visar att man menar allvar.
Det var Lars Åkerman som intervjuade Bo Hugemark. Det finns just nu inga FN-trupper i själva Gorazdeområdet, förutom, som vi hörde tidigare, en handfull observatörer. Enligt UNHCR, FNs flyktingkommissariat, blev FN-observatörerna i Gorazde beskjutna tidigare idag. Och då de serbiska trupperna tog sig in i Gorazde tvekade inte FN att ingripa.
Flyganfallet ikväll mot serbiska mål runt Gorazde är det första hittills mot marktrupper sedan kriget i Bosnien inleddes för 2 år sedan. I slutet av februari sköts visserligen 4 serbiska stridsflygplan ner, men detta skedde i första hand för att förhindra ytterligare brott mot FNs flygförbud över Bosnien. Händelserna nu visar att engagemanget från väst i den bosniska konflikten inte upphörde när FNs ultimatum för Sarajevo löpte ut i mitten av februari. Uppenbarligen finns starka krafter både inom FN och NATO som är beredda att stoppa serbisk aggression med våld oavsett var i Bosnien den äger rum. Från serbisk sida kan övergreppen i Gorazde sägas vara ett test på beslutsamheten bakom de hårda orden från FN och NATO. Och i den mån det funnits tvivel på om väst än en gång var redo att gå från ord till handling har de tvivlen nu definitivt undanröjts. I fortsättningen är det inte troligt att den serbiska aggressionen fortsätter på samma sätt som hittills. Men även om dagens bombningar inte direkt leder till någon upptrappning av kriget, är den avgörande frågan nu vad som händer i den fredsprocess som på kort tid skapat förhoppningar om fred i Bosnien. Om även Moskva accepterar beslutet om flygbombningar är det troligt att trycket på serberna att acceptera någon slags fredsuppgörelse kommer att öka. Lars Adaktusson för Rapport i Wien.
Ja, och så här dags ska vi påminna om att sena Rapport ikväll alltså är förlängt med 5 minuter. Och för bara en halvtimme sedan kom den första kommentaren till NATO-anfallet i Bosnien från USA:s president Clinton. Så här sa han i amerikansk television.
We have said we have act, we would act if we were requested to do so. We have not now done so and we will do so again if we are requested. The Serbs should cease their attacks on Gorazde and should pull back. The talks on cessation of hostilities in Bosnia should resume. We were at quite an important point in these discussions when these attacks interrupted the progress of the discussions. And I very much hope that now the attacks will cease, that the Serbs will pull back, that the talks will resume on cessation of hostilities.
Egypten den 10 april 1994.
I Kisia i södra Egypten, eller söder om Kairo ska vi säga, mördades idag en civilklädd polis av 3 män. Igår dödades en general inom den egyptiska poliskåren. Polisen misstänker att muslimska aktivister ligger bakom de här båda attentaten nu i helgen. För 2 år sedan inledde fundamentalisterna nämligen en våldsam kampanj i syfte att skapa oro i landet, att störta president Mubarak och att upprätta en islamisk stat. Från början genomfördes attentaten nästan uteslutande i södra Egypten, men nu drabbar våldet också huvudstaden Kairo. Och det märks redan i det dagliga livet i Kairo.
Så skapas fundamentalister, säger jag. Så lär sig barnen rätt och orätt, säger de egyptiska muslimerna. Barnen får veta att Gud är den enda auktoriteten, att väst har förslavat och sugit ut och att kvinnor utan slöja är fallna. Al-Irhabi. Filmen Terroristen går för fulla hus i Kairo. Skådespelarna står på extremisternas dödslista. För filmen vågar driva med terrorismen. Dagligen söker polisstyrkor islamiska terrorister i Kairos fattiga förorter. Båda sidor skjuter så fort de kan. Det politiska våldet har på 2 år krävt 300 döda. Flera turister har mördats och morden har haft avsedd effekt. Kamelerna är idag fler än de västerländska turisterna bland Gizas pyramider. Terroristerna hotar turister för att skada ekonomin och när de grips väntar dödsstraff. Radikala islam är ungdomens ideologi. På universiteten värvar muslimska brödraskapet sina anhängare. De säger att terrorismen beror på regimen Mubaraks brutalitet mot de som vill skapa ett islamiskt samhälle. Våldet blir enda utvägen.
An'amal ila ad-dunya ka'annana na'ishu abadan. Nahawil irsa' hadara islamiyya tamtad ila akhir zaman. Hadhihi huwa al-islam bil-ma'na as-sahih.
The Muslim Brotherhood are very dangerous people. They are justifying all the terrorism in Egypt, and if anyone against them, for example myself, they were the first people to attack me and to consider me apostate, which is a sign to the militants to murder me.
Det är lätt att gömma sig i Kairo. Lätt att försvinna med bomber och granater bland slöjor och vattenpipor i basaren Khan el-Khalili. De muslimska bröderna finns överallt i samhället, men de verkar i det tysta, annars hotar fängelse. De är förbjudna att arbeta politiskt och se president Mubarak som diktator.
وطبيعة الحكم الاستبدادي الدكتاتوري انه لا يقبل اي وجود لاي قوة سياسية تكون موجودة في المجتمع او في الدولة.
They are believing in a theocratic state, not at all a democratic state, because they believe that the sovereignty is owned to God. The sovereignty is the sovereignty of God, not the people. Democracy means that the sovereignty is to the people. The people have the right to rule themselves and to legislate to themselves. They don't believe in that. They believe that the ruler is the deputy of God and he should not be elected by the people.
I kvällsbönen slåss bönutroparna om utrymmet över 12 miljoner staden. 100 kallelser till bön låter som intensiv och vacker diskussion. Västmakterna med USA i spetsen stöder idag Egyptens milt auktoritära regim. Den ses som garant för stabilitet och västliga ekonomiska intressen. Införs demokrati kan den föra militanta muslimer till makten. Då hotas demokratin och magdansen. Peter Löfgren och Kai Müller för Rapport i Kairo.
Eftermiddagen den 11 april 1994.
Och här är dagens eko kvart i sex. Nya NATO-bomber mot serberna vid Gorazde. Men risken för FN i Bosnien har inte ökat efter attacken, menar den förre befälhavaren för de svenska styrkorna. Trots NATOs attack mot serberna vid Gorazde igår kväll fortsatte de serbiska beskjutningarna mot staden idag. Och för några timmar sedan anföll NATO-planen för andra gången.
Ett amerikanskt F-18 stridsflygplan anföll under drygt 20 minuter i eftermiddag. Serbiska stridsvagnar och pansarfordon positionerade kring den muslimska enklaven Gorazde och slog enligt NATO ut vapen som just används till att fortsatt beskjuta Gorazde och dess 65 000 invånare och flyktingar. Och med dagens bombningar har NATO och FN i praktiken gjort sig till en aktiv krigande part i Bosnienkriget, säger bedömare. Med luftangrepp försvaras nu en plats som FN deklarerat ska vara en fredad zon. En tillflyktsort för omringade muslimer och flyktingar. Och detta konkreta engagemang med vapen tumlar om stormaktsdiplomatin. Västvärlden försvarar FNs och NATOs åtgärder. Ryssland är kritiskt. Bombningarna innebär att FN ställer sig på det sluttande planet, sa nyss i Belgrad Rysslands speciella emissarie Churkin. En upplösande stormaktskonflikt i annalkande alltså. Det var klockan 14.19 som NATO-plan sannolikt baserade i italienska Aviano än en gång och nu med kraft bombade de serbiska styrkorna. Tre stridsvagnar ska enligt NATO ha slagits ut. Detta skedde efter en spänd dag. Serberna hade beskjutit bland annat en skola som tjänar som flyktingläger och 200 personer uppges skadade. Sjukhuset i stan har träffats. Krypskytte pågår. Serberna vill, förmoda bedömare, genom att återuppta anfallen testa hur mycket stål omvärlden, FN, USA och NATO tål. De vill som diplomat förödmjuka FN och general Rose personligen. Situationen i Gorazde rapporteras vara närmast desperat. UNHCRs taleskvinna Lyndall Sachs har just berättat att efter 2 års belägring och 14 dagars intensivt bombardemang som hindrat hjälpkonvojer att nå fram är maten på upphällningen. Staffan Heimersson, Wien.
Lars-Gunnar Erlandsson, utrikesreporter här på Ekot. Hur vågade serberna fortsätta angripa Gorazde efter NATO-anfallet igår kväll?
Ja, det är verkligen inte logiskt. Men det är inte särskilt mycket i det här kriget som är logiskt. Se bara på vad som hände efter den uppgörelse som skedde om Sarajevo för 2 månader sedan. Då så flyttade serberna vapen till olika andra, till andra frontavsnitt. Och Gorazde var ett av de frontavsnitten. Trots att det var en sån enorm press på dem där NATO-flyget var berett att slå till då. Men där man då kunde tycka att ja, här har de bosniska serberna ändå fattat någonting. Men uppenbarligen så är deras aptit på markområden, deras ställning har försvagats till viss del genom att de bosniska muslimerna har gjort framsteg under de senaste månaderna. Det gör att de ger sig inte. Men det är inte särskilt logiskt att det går till så här.
Å andra sidan kan man ju tycka att den serbiska offensiven mot Gorazde har pågått i nästan 2 veckor. Och varför har NATO väntat så länge?
Ja, det kan man också undra. NATO har ju verkligen väntat länge. Man kan säga att NATO har väntat då i de här 11-12 dagarna. Men man kan säga att NATO har väntat i ett par månader. Därför att det var ju uppenbart att det hände saker efter det att det lugnade ner sig i Sarajevo. Kriget flyttade till flera olika områden. Vi har till exempel Maglaj där det pågick mycket, mycket intensiva strider och har pågått mycket intensiva strider under lång tid. Och där förhållandena har varit minst lika svåra för befolkningen som de har varit i Sarajevo. Man kan gå tillbaka ännu längre och säga att NATO, det internationella samfundet, har väntat oerhört länge, i ett år eller i 2 år, med att göra det här. Och det har ju varit en oenighet om hur man skulle agera. Och uppenbarligen har det ju varit så att det här har vuxit fram. Och nu har man nått den punkten där opinionen mot inte är lika stark som den har varit tidigare. Därför kan man alltså göra den här sortens luftangrepp.
Den här andra attacken var alltså en ren vedergällningsattack eftersom de serbiska styrkorna inte bryr sig om uppmaningen att avbryta beskjutningen av Gorazde. Efter gårdagens attack trodde de flesta att beskjutningarna skulle upphöra, men natten till idag återupptog serberna beskjutningen av den belägrade staden. Och tidigare idag var det en mycket beslutsam Boutros Ghali som förklarade att FNs skyddszoner måste försvaras.
It is for this reason that I stated that I will not hesitate to use air power to protect the safe areas, and I will not hesitate to use air power again.
Rysslands president Boris Jeltsin, idag på väg till Spanien, protesterar mot flygattackerna och kräver nu att säkerhetsrådet inkallas omedelbart.
12 april 1994.
Det här är morgonekot i P1. Beskjutningen av den bosniska staden Gorazde upphörde alltså i natt, åtminstone för tillfället. Men de bosniska serberna skärper samtidigt tonen mot både den muslimska sidan i konflikten och mot NATO. Dessa beskylls nu för att ha gjort Gorazde-området till en bas för attacker mot serberna.
Rwanda, den 12 april 1994.
I Rwanda i Afrika fortsätter våldsamheterna för 5:e dagen i följd. Och enligt de senaste uppgifterna har över 20 000 människor dödats.
Finland.
Finlands nye president Martti Ahtisaari anländer idag till Sverige. Det här är hans första statsbesök och i relationerna till Sverige ser presidenten inga problem. De är snarare en förebild för hur relationerna borde vara till Finlands övriga grannar, säger Ahtisaari.
Jag har många gånger sagt att jag skulle verkligen hoppas att alla våra grannar relationen skulle utveckla på det sättet att vi skulle kunna egentligen hålla de relationer som nu vi har med Sverige som ett exempel, till exempel att när vi utvecklar våra relationer med den nya Ryssland som vi har nu som granne och som försöker att nå ett demokratiskt samhälle.
De hårdare tongångarna från Moskva, framförallt gentemot Estland och Lettland under senare tid, har väckt oro i Finland. På olika sätt har också Finland försökt bidra till att hitta ett bättre förhandlingsklimat mellan i första hand Estland och Ryssland, där det ännu inte finns något avtal alls om tillbakadragandet av de ryska trupperna från Estland. Men enligt president Ahtisaari handlar det för Finlands del om att gå försiktigt fram.
Vi håller diskussion, kontakt med alla parter när det, och båda parter när det gäller just en del baltiska länder. Och men vi får ju se om det blir någonting på allvar. Men som sagt, att om vi ordentligt blir frågade så skulle jag i alla fall fordra att vi undersöker mycket nära om det finns förutsättningar.
När det gäller Baltikum föredrar Finland och president Ahtisaari att arbeta i det tysta, medan ryska diplomater stationerade i Baltikum fäster stort värde vid de finska ansträngningarna. Ett medlemskap i den europeiska unionen ser han inte som något hinder för att ha goda kontakter med Ryssland. Och han anser att Finland bör hålla sin folkomröstning först och att det nog vore bra om Norge hölls in efter Sverige.
Det var Sveriges Radios korrespondent i Helsingfors, Kristina Gustafsson, som intervjuade Finlands president Martti Ahtisaari.
April 1994.
Idag, för exakt 40 år sedan, alltså den 12 april 1954, då samlades Bill Haley and his Comets i en grammofonstudio i New York. Resultatet av den korta vistelsen i studion, rockens första världshit.
Rock Around the Clock, låten tog bara en halvtimme att spela in och var egentligen tänkt som singelbaksida till en helt annan låt. Och försäljningen av plattan gick lite trögt i början. Men efter ungefär ett år lyckades man placera Rock Around the Clock som ledmotiv i filmen Vänd dem inte ryggen. Och då var det som en explosion hade inträffat i musikindustrin. Rock Around the Clock blev en symbol för hela den tonårsrevolt som filmen handlade om och som spred sig från Amerika ut över världen. Bill Haley, som från början var en ordinär countrysångare, hade upptäckt att när han placerade in de svartas rhythm and blues i sin musik blev låtarna mer dansvänliga. Och det slog hos hans unga vita publik som i 50-talets rasåtskilda USA inte lyssnade på svart musik. Det som deras föräldrar föraktfullt avfärdade som niggerbrål. För första gången fick ungdomarna sin egen musik. Den kallades rock and roll och den kom att utvecklas till en hel kultur präglad av just protester mot det etablerade och accepterade. Och det här spreds snabbt via radio och vinylsinglar över hela världen. Rockkungarna blev superidoler. Fast den första av dem alla, Bill Haley, han var ganska misslyckad som tonårsidol och rockkung. En lite knubbig, felögd man som närmade sig inom 30 och med en töntig hårlock i pannan. Så hans kungakrona togs ganska snart över av andra, Elvis, Beatles och alla som följt i deras spår som Springsteen, Madonna och Michael Jackson. Bill Haley dog 1981, alkoholiserad, bitter och förvirrad, envist hävdande att det var han som var den största av dem alla. Han var i alla fall den första, och hans Rock Around the Clock kommer nog aldrig att dö.
Reporter var Christer Fridén i Göteborg.
Hur kan någon rösta på detta parti, Ny Demokrati?
13 april 1994.
I helgen höll ju Nydemokraterna en partistämma präglad av bråk och hårda personangrepp. Och splittringen inom partiet gör nu att flera regeringsförslag står och faller med den nydemokratiska personkemin.
Inte sedan lotteririksdagen i början på 70-talet har riksdagsomröstningarna varit så osäkra som de kan komma att bli under resten av våren. Men nu är det inte lotten som avgör utan istället en svårutredd härva av personliga vendettor och kärleksaffärer inom Ny Demokrati. Regeringen behöver 5 röster till för att få säker majoritet. eftersom Ann Rehnman bland annat efter skilsmässan med Nydemokratis dåvarande kanslichef Gustav Rehnman hoppat över till Moderaterna behövs egentligen bara 4 röster. Ian Wachtmeister, som anser sig kränkt och förnedrad av Colliander och Bert Karlsson, tänker inte ställa upp på deras oppositionella partilinje och därmed fattas det bara 3. Riksdagsmannen Lars Mokvist är också han osams med Bert Karlsson. Mokvist är utfryst i riksdagsgruppen och stöder helhjärtat Wachtmeister. Det gör att det fattas 2. Wachtmeister har själv räknat upp tänkbara namn som Robert Josma, Rickard Ulvengren och Simon Liljedahl. Robert Josma, som också han är i bråk med Bert Karlsson, markerade tydligt på helgens partistämma att han är lojal med Ian Wachtmeister. Och Josma säger också till Ekot att han ännu inte bestämt sig för hur han ska rösta i till exempel husläkarfrågan. Räknar man Josma till Wachtmeisters trupp, då fattas alltså bara 1. Enligt flera källor i Ny Demokrati skulle det kunna vara Rickard Ulvengren. Ulvengren är en ung reklamfilmsföretagare som numera helst inte vill göra så mycket väsen av att han är riksdagsman i Ny Demokrati. Han är sambo med Karin Wetterlöf som nyligen avgick som kanslichef hos Ny Demokrati i protest mot allt bråk. Men Ulvengren vill hålla en låg profil och säger till Ekot att han i alla fall kommer att rösta som övriga i gruppen i husläkarfrågan. Alltså fattas fortfarande 1. Initierade nydemokrater är förvånade över att Wachtmeister nämner Simon Liljedahl som en tänkbar anhängare. Liljedahl anses personligen stå Harriet Colliander nära. Med den här matematiken skulle alltså en enda röst kunna avgöra framtida riksdagsomröstningar. Och det får många riksdagskännare att rysa. För det gör nämligen att avgörandet läggs hos Vilden Sten Söderberg som efter sitt avhopp från nydemokrati bildat diverse olika partier och också agerat högst godtyckligt i riksdagsvoteringarna. Ekot har inte lyckats nå Sten Söderberg för en kommentar, men flera nydemokrater säger att Söderberg hatar Ian Wachtmeister så mycket att han därför skulle följa Colianders linje. Det som ändå i så fall skulle kunna rädda regeringen är om någon nydemokrat skulle bli sjuk. Förste ersättare i riksdagen är nämligen Wachtmeistertrogna Vivian Fransén. Och därmed skulle det precis räcka till för regeringen. Men matematiken är knapp och med Ny Demokrati kan man ju aldrig veta säkert.
Och det sa Björn Häger.
Diverse om Bosnien. 13 april 1994.
Befälhavaren för de bosnienserbiska styrkorna hotade igår kväll med att skjuta ner NATOs stridsplan om försvarsalliansen gör ytterligare bombräder mot serbiska ställningar. Befälhavaren sa att de serbiska soldaterna har fått order att beskjuta varje plan som anfaller. En nordisk FN-konvoj hålls kvar vid en serbisk vägspärr nordväst om Sarajevo. Konvojen kördes av 13 svenska och 2 norska FN-soldater och den stoppades när den var på väg med förnödenheter till bataljonen i Tuzla. Serbiska soldater har placerat landminor runt konvojen, men det svenska försvarsdepartementet anser inte att den hålls som gisslan. Försvarsminister Anders Björk säger att dispyten endast gäller om lasten ska få föras vidare. Från den 20 april upphör de svenska hjälpflygningarna av mat och medicin till Sarajevo. Sverige har sagt nej till en begäran från FNs flyktingkommissariat, detta efter samråd inom regeringen. Det är tekniska skäl och inte politiska som ligger bakom Sveriges nej, säger departementssekreterare Lars Schmidt till Svenska Dagbladet.
Så här går det till i Zulufolkets hemland, Natalprovinsen, 13 april 1994.
I Natalprovinsen i Sydafrika har nu minst 170 människor dödats sedan undantagstillståndet infördes för 2 veckor sedan. Över 2000 soldater finns i KwaZulu-Natal för att dämpa det politiska våldet inför Sydafrikas första demokratiska val om 2 veckor. Men soldaterna är alldeles för få, berättar vår Afrika-korrespondent som har rest omkring i Natal.
Några hundra Zulu-ungdomar som tillhör ANC sjunger på en sluttning ovanför en av Kwazulus underbart vackra dalar. De sörjer sin kamrat Perelani som ligger några hundra meter nedanför i en enkel kista. Han dödades vid midnatt för en vecka sedan. Han blev 15 år. Han och några av hans kamrater försökte fly när det bröt ut skottlossning den natten. Perelani hann inte undan. Byn här heter Ngodwini och ligger cirka 10 mil väster om staden Pietermaritzburg, djupt inne i Zululand. Här har ANC försökt starta en lokal avdelning, men det har områdets hövdingar förbjudit, för de tillhör Inkatha. Byn Ngodwini har tidigare varit tämligen förskonad från politiska mord. Det var rätt lugnt fram till dess att undantagstillståndet införde sina tal för knappt 2 veckor sedan, berättar några av de ungdomar jag talade med. Nu har 3 dödats. Det är mycket spänt, säger en av ANC-ungdomarna, Tolani. Jag tror inte vi har en chans att få rösta här, säger han. Om vi kunde få hit fredsövervakare och fredsstyrkor, ja då kanske vi skulle ha en chans att få rösta, inte annars, säger Tolani. Men han tror inte att de bryr sig om byar som Ngodwini. Hans misstro och pessimism verkar vara i högsta grad befogad. När jag igår for till Ngodwini och senare vidare genom andra områden i KwaZulu-Natal, en sträcka på närmare 40 mil, så såg jag inte en enda soldat, inte ett enda militärfordon. Det lär finnas över 2000 soldater i Natal-provinsen. Men de finns uppenbarligen inte på landsbygden, där de kanske mest behövs. Där de traditionella styresmännen, hövdingarna, har makten, vanligtvis med Inkatha-partiet bakom ryggen. Här i Ngodwini utövade områdets hövding sin makt igår genom att förbjuda den dödade 15-åringens familj att begrava honom på den allmänna begravningsplatsen i närheten. När jag kom dit höll familj och vänner på att gräva en grav i majsodlingen in till familjens hydda. Sånt händer ofta här, berättar den svenska fredsövervakaren Nina Blid, som den här dagen var på uppdrag i Ngodwini.
Det är inte ovanligt, jag var med om det ett antal gånger, att när någon från ett annat parti ska begravas i det området, så kan kanske hövdingen säga att ni får inte begrava det här, för att det här området är vårt parti.
Ja, det här är bara en i den till synes ändlösa raden av begravningar här i Zululand, Kwazulu och i Natalprovinsen. Och det lär fortsätta dessvärre, det är de flesta ense om. Nya dödsoffer, nya begravningar och nya tvister om var offren ska få begravas. Till sådana här områden lär inte komma militär. Här kan dödandet fortsätta oförhindrat. Och det är gott om sådana här områden i KwaZulu-Natal. Här är Bertil Romilsson i Ngodwini, KwaZulu.
Rwanda den 14 april 1994.
FN-styrkan i Rwanda kan vara på väg att lämna landet på grund av inbördesstriderna. Samtidigt kommer uppgifter om att parterna i Rwanda har gått med på att diskutera en vapenvila.
FN har idag 2500 FN-soldater i Rwanda, men sen Belgien bestämt sig för att dra bort sina 440 man, så anser generalsekreteraren Boutros Ghali att det blir svårt att ha kvar FN-styrkan om de inte ersätts av lika många, lika väl utrustade soldater. Boutros Ghali skriver i ett brev till säkerhetsrådets ordförande Colin Keating från Nya Zeeland att i ljuset av Belgiens beslut så blir det mycket svårt för FN-styrkan att utföra sina uppgifter i fortsättningen. Generalsekreteraren har därför gett befälhavarna på platsen order om att förbereda tillbakadragandet. Belgien, som är den forna kolonialmakten i Rwanda, är ett av de länder som bidragit med flest FN-soldater i styrkan där. Förutom från Belgien så kommer de flesta så FN-soldaterna från Ghana och Bangladesh. Dessutom har FN ett stort humanitärt program i Rwanda som är beroende av FN-trupperna. Det gör att om verkligen FN lämnar Rwanda så kan organisationen dra på sig mycket kritik för att lämna civilbefolkningen i sticket efter den senaste tidens strider, som kan ha krävt över 20 000 dödsoffer. Boutros Ghalis drastiska besked kan också vara ett sätt att uppmärksamma medlemsländerna på svårigheterna för FN att göra något i Rwanda som länge varit ett dåligt samvete för FN, långt ifrån lika uppmärksammat som kriget i Bosnien. FN-styrkan är ju där för att övervaka ett fredsfördrag som slöts förra året och som satte stopp för 3 års inbördeskrig. Men sen både Rwandas och grannlandet Burundis presidenter dödats när deras plan sköts ner för en vecka sedan så har inbördeskriget blossat upp igen. Nu finns det ett litet hopp om att det blir ett stopp för de ohyggligheter som pågått den senaste veckan. Säkerhetsrådets president Keating meddelade att parterna har gått med på att förhandla under FNs överinseende i Rwandas huvudstad Kigali. Keating sa att rådet fäste stort hopp till att fredsförhandlingarna kommer igång. Men han sa också med adress till de stridande parterna att rådet bedömer deras handlingar, inte deras ord. Därför uppmanade han dem också att sluta vapenvila omedelbart. Lasse Åsgård, New York.
April 1994. Serberna i Bosnien och FN.
De serbiska hämndaktionerna för NATOs flygattacker i söndags och måndags mot bosnienserbiska ställningar utanför Gorazde trappades upp idag. Bosnienserbiska styrkor besköt Tuzlas flygplats och stadens centrum och NATO svarade med lågflygningar.
Det är här uppe bland kullarna som de bosnienserbiska ställningarna finns. Serberna har lovat att inte skjuta, men i morse avfyrades minst 9 granater mot flygplatsen, fast utan att orsaka någon egentlig skada. 3 granater landade på marknaden i stadens centrum. Om någon skadats där är fortfarande osäkert. Det finns en tydlig logik i det som nu händer. Sedan NATO bombade serbiska mål runt den muslimska staden Gorazde i söndags och måndags har de bosniska serberna inlett ett nervkrig mot FN. Mängder av FN-personal hålls fängslad eller har fått sin rörelsefrihet begränsad. Bland annat hålls en nordisk konvoj fortfarande fast i en vägspärr nordväst om Sarajevo. Det här, det är en fransk hjälpkonvoj som hålls kvar, anklagad för att ha försökt smuggla ammunition till muslimerna. FN i Sarajevo bekräftar att några observatörer och 15 kanadensiska FN-soldater togs till fånga idag. Men den mest direkta utmaningen är kanske det som händer just nu på en av de platser strax utanför Sarajevo där FN håller uppsikt över de tunga vapen som bosnienserberna tvingades lämna ifrån sig i februari. FNs trupper där omringade av bosnienserbiska soldater som understödda av en stridsvagn kräver att få tillbaka sina vapen. Deras ledare, Radovan Karadzic, säger nu att FN-soldater är potentiella motståndare och det gäller uppenbarligen också journalister. Från och med idag är journalister som är amerikanska medborgare eller arbetar för amerikanska medier bannlysta från Bosnien-Herzegovina.
Det blir nu allt svårare för utländska korrespondenter att arbeta i de serbiska delarna av det forna Jugoslavien. Förutom en omfattande byråkrati och praktiska svårigheter blir det nu allt vanligare att polis och militär direkt ingriper för att stoppa fotografering eller tv-inspelningar. Den tuffare linjen mot utländska medier tycks därmed ingå som en del i den omfattande vedergällning för bombningarna mot Gorazde som serbiska politiker har satt igång. Beskjutningen i Tuzla, den ökade spänningen i Sarajevo och FN-personal i gisslanliknande situationer bildar tillsammans ett mönster som tydligt visar att serberna nu vill hämnas bombningarna i början av veckan. I ett öppet brev från den bosnisk-serbiska ledningen till FNs generalsekreterare heter det idag också att de bosniska serberna säger upp alla avtal med FN som ingicks före bombningarna. Men trots upptrappningen av konflikten fortsätter de diplomatiska försöken, även ikväll, att åstadkomma någon form av förhandlingslösning. Här i Belgrad träffar just nu den serbiska ledningen både FNs, EUs och Rysslands medlare i konflikten.
April 1994. Kärnkraftverket Tjernobyl.
Om drygt en vecka är det 8 år sedan kärnkraftkatastrofen i Tjernobyl inträffade och den havererade reaktorn fortsätter att orsaka mycket allvarliga problem. Betonghöljet håller nämligen inte tätt, till exempel. Något måste göras, men ingen vet vad och hur, framgår det av en rapport från den svenska experten Alf Larsson. Han var tidigare chef för avfallsenheten på Statens kärnkraftinspektion.
Den havererade reaktor nummer 4 i Tjernobyl fortsätter att vara en olycka. Betonghöljet, den så kallade sarkofagen, håller inte tätt. Man räknar med att 3000 kubikmeter vatten har regnat och snöat in genom taket. Man har dessutom sprutat in vatten för att hålla det radioaktiva dammet på plats. Men vattnet och temperaturskillnaderna gör att betong och järn korroderar och byggnaden förfaller. Det är oklart hur mycket av bränslet som finns kvar. Mellan 35 och 135 ton uppskattar man det till. Om man räknar med att där inne finns mer än 300 kilo plutonium och 3,5 ton klyvbart uran enligt rapporten. Det 3000 ton tunga locket till reaktorkärlet står nu på högkant och sjunker sakta. Om det skulle störta ner i reaktorkärlet kan stora mängder radioaktivt damm spridas i omgivningen. Videofilmer av reaktorns inre visar en säregen interiör. En slags lava bestående av smält bränsle, betong och grafit, plus plåtbitar, rördelar och annan bråte. Inom tremilsgränsen runt Tjernobyl finns dessutom över 800 deponeringsplatser för bortforslad radioaktiv jord, kontaminerade byggnadsrester och avverkade träd, plus tunnor med avfall som nu rostar sönder. De utgör en stor fara för spridning av radioaktivitet till grundvattnet. Man har redan kunnat konstatera förhöjda halter av strontium. Det innebär enorma tekniska svårigheter att åtgärda sarkofagen. Om man ska få bort det radioaktiva materialet måste man öppna taket och använda lyftkranar. Det innebär risk för radioaktiva utsläpp och stora strålningsrisker för personalen. De ryska och ukrainska experterna har en god uppfattning om hur problemen ser ut. Men varken de eller västexperter som nu diskuterar frågan vet hur man ska gå tillväga. Det finns två huvudförslag. Det ena är att gjuta ett nytt betonghölje runt reaktorn. Men förr eller senare måste man kunna ta ut det radioaktiva materialet. Det andra förslaget är att gjuta en betongkista i reaktorns inre, 30